Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är fredag, det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av den omåttligt populära dunderpodden, superpodden, superpod, kafferepet. Jag heter Nisse Hallberg, har lite hostig förkyld röst. Jag går till gymmet trots att jag är förkyld, för jag jobbar på en superbody. Med oss i studion i Söderort har vi Johanna Hurtvagrede mitt emot mig.
Yes, hej.
Hej. Välkommen hem till dig. Och bredvid henne så har vi Albin Sormann Olsson.
Ja då.
Varför säger jag det som han, sportkommentatorn? Ja. Hoppsan Kerstin! Vad är han heter?
Ja. Ingen aning, men Sormann sitter Sormann. Bra i munnen.
Rackarykare!
Det var inte bra.
Vadå?
Jo, jag säger att det sitter bra i munnen med Sormann.
Mm. Mm. Ja, jag sa ju du har tuggum i munnen, och det har jag också.
Ja, men det kommer jag också ha eftersom jag har bytt.
Man hör det man vill höra. Ja.
Men vad mysigt att ni är här tycker jag. Vi har ju liksom, vi gjorde ju livepodden, sen fick vi lite ledigt, också mysigt.
Alltså jag har alla livepodden sänds?
Ja, för fan.
Yeah.
Vad bra de var.
Ja. Det var himla.
Så nu är vi tillbaka, nu är det helt vanligt igen.
Vet du vad, jag kommer inte ihåg vilka som vann livepodden.
Vann?
Nej, inte jag heller.
Jaha, jag minns, jag läste båda.
Ja, just det.
Fann du båda? Det är någonting. Det är
jag tror
otroligt.
Att jag förlorade båda.
Men det var också jag som läste upp resultaten.
Med 102%. Ja, men det är gött. Alltså det börjar nu. Man ska inte ta ut segern i förskott. Men var lite vår i luften.
Mm.
Nej, jag vet. Alltså, verkligen. Men jag tycker man måste få ta ut segern i förskott. Annars orkar man inte.
Mm, men det är också inte tre sagt. Bakslag kvar minst.
Ja,
inte
det är det.
Februari ens.
Nej. Men bakslag tycker jag, kan man, det är bara liksom power through.
Mm. Ja.
Om man under tiden mellan dem kan känna lite hopp.
Men vi säger att det är vår i luften. För förra vintern, då var det sånt väder nu hela tiden. Och vi bara, den här vintern. Det är bara för att det har varit liksom...
Ja.
En jävla tundra.
Yeah. Ja, men nu är det ju värst, för nu är det sån rådelbana hela vägen från mina barns förskola hem.
Det är så hem snabbt.
Om jag hade haft en rådel. Ja. Jag har Ludmilla Engqvist bakom som putter på bobben.
Så kul att hon åkte fast för doping när hon var fjärde man i bob.
Ja, det är också ett jävla sorgligt... öde va?
Ja, jag ska inte anklaga någon, men jag tror att hennes tränare till lika man hade ett finger vid felet. Det är bara, det är kanske förtal. Det är vad jag tror.
Ja, men vi har inga belägg för det.
Nej.
Men
allt pekar mot det va?
Bara om vi bara liksom helt objektivt pratar om det, så absolut.
Ja, alltså jag känner mig lite som Johanna som bara, nej, jag kan säga, jag har en annan podd, en rådelpodd. Jag ser ganska snabbt om...
Jag har rätt bra koll på sånt här.
Alltså, ja, så? Nej.
Jo, men när det kommer att anklaga någon stackars familjefar.
Så typ så,
pedofiler
frågar en kvinna vad hon heter. Ja, nej, men det här, sånt här känner jag igen från min andra podd.
Men där har jag ju rätt också. Så är det.
Varför skulle han annars vara intresserad av vad hon heter? Om man inte tänker mörda henne.
Jag längtar efter vinter-OS för att jag längtar verkligen efter Bob. Ja. Alltså för mig blev det något helt nytt när jag insåg vad Bob... För alltså det finns ju enmanna Bob nu, det fanns inte förut. Då sitter de i en liten lådbil. Det slog mig att det är ju en... De åker ju vattenrutschkana i små bilar. Mm. Och då blir det så himla mycket roligare. Och att det är en som är stjärnan, resten är bara Ludmilla. Det är bara den som är styr. Liksom. Ja, för att japanerna, de vägde inte lika mycket. Så de hade 230 kilo extra vikt. Så här, kastade i vikt i bobben.
Är det sant? Ja. Får man göra det hur man vill?
Ja, du har en maxvikt liksom.
Men vad... Har du tagit bort Skeleton nu?
Nej, fan, det är för killarna. Det är killrådel.
Det är ju galet. Men vad är då rådel och bob? Vad är skillnaden?
Men rådel ligger på ryggen. Ja, ligger och sneglar upp över pattarna.
Just det.
Det känns konstigt fram. Att man ändå fick in liksom som OS-gren att åka flumride. Alltså, förstår ni? Ja. Alltså, för det känns ju som en sån grej som är så, varför finns inte det på Gröna Lund?
Mm.
Liksom. Ja, men lite så. Varför finns det inte i sommar-OS vattenrutschkana?
Ja.
Det var ju så jävla fett att se italienarna. Alltså det var ju mäktigt.
Ja, och så bara någon sån småländsk hasse som har satt rakblad i skarvarna. Som man skär upp röven och åker förbi. Va? Det ska vara som på High Chaparral!
Nej, men,
att High Chaparral får sommar-OS. Så jävla bra vattenrutschkana.
Det vore, Nisse som hade hållit på med stand-up i ett år hade utan tvekan skrivit alltså skämt på det.
Ja.
Så vass var man på den.
Jo, du var rolig även då. Jag saknar den, Nisse. Nu är det bara riktig med substans och sån skit.
Substans, det är det inte är. Vad ville du säga, kvinna?
Får jag säga en grej om min bok igen?
Ja, äntligen.
Ja, här, kan vi bara
jag har faktiskt längtat, för du pratade om den.
Kan vi lägga på någon sån där godnattmusik?
Jävla
men berätta, hur går det?
Vi kommer att release fest faktiskt i Kalmar, för vår spänningsroman Fasad utspelar sig i Kalmar.
Fasad, handlar den om dina nya tänder?
Att jag ska skaffa fasader. Det har jag ju inte sagt i podden.
Nej, jag har inte fått det.
Men ja, precis. Det är därifrån inspirationen kom.
Förlåt.
Det är tvärtom.
Ja.
Att det är så här,
tänderna kommer från boken.
De hittar ett bitmärke, men de kan liksom inte identifiera det på bitmärket. Ja. Så är det en kvinna med fasad som har utsatt mordet.
Hon är extremt överbädd.
Så literal vi har hållit det.
Hon är alltså 9 centimeter överbädd. Det finns bara en.
Men alltså, poängen är alltså att hon kommer från Kalmar, hon med fasaden.
Ah, okay.
Nej, men i alla fall, vi kommer att ha release i Stockholm. Men det är 5 april så har vi releasefest i Kalmar på Kröges.
Oh, fan, på Kröges.
Ja, som är kepsen då, du.
Ja.
De matte in med keps.
Men det är lite annat på Kröges nu.
Ja, det är nya ägare. Ja,
han är härlig. Det är vi med.
Okay.
Men i alla fall, så vill man komma så finns det länk här i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Eller på Dillbergs.
Och vad kan man som kalmarit förvänta sig av en releasefest?
Alltså, man får betala 249 kronor och då får man boken. Och då sitter vi och signerar, man får lite bubbel, man får tilltugg och så blir det fest på Krögers. Och man är också garanterad då att komma in.
Finns det alkoholfria alternativ?
Det kommer att finnas.
I'm there.
Och vi kommer vara där och sådär. Men man kan också annars, om man inte vill gå på fest, så kan man bara köpa boken. Då kostar den 249 kronor också. Och så man kan förbeställa den nu på Adlibris.
Yeah, okay.
Men och då får man den signerad.
Vet du vad du borde göra? Lägga upp allting i kafferepet Insta.
Det ska jag göra.
Just det.
För där är lätt att hitta för alla.
Men Adlibris och Bokus kan man beställa på.
Fan vad spännande. Undrar när jag Alvin får våra ex.
Ja.
Nej, men jag har sagt att jag har frågat. Vi kommer få några.
Jag kommer läsa in den. Ni som gillar hur jag läser. Kommer vara färdens längsta julbok.
Ja, det kommer du lägga ut gratis också.
Ja, och bara små fordomar.
Stories på Instagram.
Ja, men fan har skrivit det. Folk kan inte skriva.
Kommateringsbekymmer, inga skiljetecken. Helt oklippt, du bara sitter och stönar.
Fan, det vore en dröm att jag läser in en oklippt.
Jag fattar inte. Det är ny mening.
Hörrni, nu börjar folk undra hur många gånger jag ska behöva trycka på den här 30 sekunder framåt.
Ja, men de som gör det, bara lyssna på vem skrattar bäst, skrattar sist i stället.
Ja, faktiskt.
Hörrni, det här är inte någon köp min bokpodd.
Nej.
Nej.
Locka folk med alkohol för att köpa min bokpodd. Jag skojar. Jag tycker att det här var, det var ju liksom, det här var ju viktig information. Det var ju inte ens reklam. Det här var ju fucking jävla en tjänst.
Stuff you need to know about life, känns som.
Det är min andra, jag kommer gå på den i Stockholm, hoppas jag att jag får.
Ja, ja, ja.
Det kommer bli min andra bokrelease
i livet
någonsin.
Ja, oh, wow.
Dåligt, va?
Ja, men det är inte, förutom det här då, det är inte det roligaste som finns. När man ofta går med på bokreleaser med någon så här, ens partner, ja, jag känner den, så man och ler. Så här. Det här kommer bli kul.
Ja, ja, men det, alltså, tanken är att det ska vara fest på Krögers. Liksom.
Ja. Krögers. Hörrni, det här är ingen Johanna berättar om att hon kan namn på ställen i Kalmar podd.
Nej.
Som Krögers.
Skulle kunna vara. Visst.
Det här är ju Kafferepet, podden där ni är stjärnorna. Svenska folket skickar in sina bästa historier, självupplevda eller kanske någon i familjen eller kanske någon man känner. Alltså nya moderna urban legends.
Yes.
Vi skapar riktiga Råttan i pizzan som kommer bli Råttan i pizzan, som kanske kommer ändras över årtionden. Ja. Jag vet, århundraden. Så att vi får historier inskickade av er till våran e-mail, kafferepetpod@gmail.com. Alltså kafferepetpodpod med ett d @gmail.com. Där sitter hon dygnet runt, vår lilla redaktör Fia Doanström, och väljer ut historier som hon skickar till oss sen. Vi får tre stycken, varsitt mail med tre stycken historier var.
I var.
Ja, vi läser dem tre var. Och vi läser dem för första gången.
Ja, prima vista.
Exakt så.
Ja, visst.
Jajamän. Lätt barn har många namn. Ja, för första gången betyder ju det i princip på italienska.
Ja, mer eller mindre, ja.
Och sen väljer vi ut en av dem som blir vinnare. En vinner varje vecka. Och vad gör vi med den? Begraver vi den? Nej, vi ger den vingar. Vi skickar ut den i vårt avlånga land, Svedala. Så att ni får berätta den som er egen. Det var jag som sket brevbäraren i ansiktet.
Ja,
ja.
Verkligen. Och tänk de som har lyssnat på alla avsnitten, vilken jävla historiekring de är på fester.
Ja.
Ja, jag har varit med om också. Jag har skitit ner mig på fel ställen 332 gånger. Jag kan berätta. Det var festens mittpunkt direkt ju.
Ja, och sen ibland är det ju så att det kommer igenom historier som vi ingen av oss har hört, inte ens vår redaktör. Det var till exempel så på Livepodden. Det var en historia, han som snurrade bajset, fick jag skickat ett klipp från amerikansk podcast.
Helt ärligt, när vi läste upp den så kände jag igen den, men jag vågade inte säga någonting för att jag kommer inte ihåg var jag kände igen den från.
Nej.
Så kan det gå också.
Ja, ja, ja. Jag tyckte det var kul när vi hörde den.
Det var det också.
Jag kommer inte ihåg exakt hur den slutade. Jag blev väldigt glad.
Grejen är ju så här att 99,9% av alla historier vi läser upp har inte spelats in i en amerikansk podcast. Där det sitter en jävla brallis och låtsas snurra ett par brallor.
Nej. Precis, de flesta är ju äkta självupplevda guldkorn, va?
Ja. Och sådana har vi till er idag.
Yes.
Hoppas vi.
Eftersom att Albin Storm, jag vet inte vem som börjar. Antagligen är det väl jag i vanlig ordning, eftersom att jag gör det 90% av gångerna. Och har
jag tror
historier.
Att det är Albin, va?
Eller?
Ska jag börja då?
Eller jag vet inte. Let's göra så.
Vi tar det.
Jag börjar. Här kommer min första.
Förhoppningsvis sista.
Hur man blir en samurai i fyra förnedrande steg. Hej kafferepet. Egentligen vill jag inte skriva till er efter att Johanna uttryckt sin avsky mot Sveriges främsta medborgare, nämligen skåningarna. Vad?
Nej, men det var överlevande, det var bara ett skämt.
Jaha. Så
tanken var ju att jag skulle ha ett mycket värre skämt där.
Hon skulle ha judar. men hon strök det.
Det gick inte, det fick ta skåningar. Det var egentligen Melanus också för att få en reaktion från Sissela Benn.
Ja.
Jag älskar ju skåningar, det vet ni också. Men det var kul att säga att vi skulle skriva tre budord. Och då, alltså, tanken var då först att man skulle ha liksom, du ska inte mörda, du ska inte vara otrogen, och inga jävla skåningar. Ja, så det var
jag fattar. Men, jag får väl göra det ändå.
Ja.
Så, jag inte, det förstår man ju, vi har fått in det mejlet här. I min ungdom tränade jag mycket judo. För er okultiverade så är det typ japansk brottning i pyjamas.
Jag är inte den där man står och hoppar och säger såhär, hela tiden?
Nej.
Vilken är det då?
Eller judo är den man använder motståndarens kraft emot den själv. Mm. Så om du kommer mot mig, då liksom använder jag ditt momentum emot dig. Skulle jag säga.
Sparkar då?
Nej, mer att man slänger ner varandra på mattan.
Ja,
liksom.
Ja, ja. Okej, då är jag med.
Jag tränade då i en förvånansvärt stor klubb på en mindre skånsk ort och vi tävlade på många olika tävlingar i våra fina grannländer Danmark, Tyskland, Finland med mera. På somrarna åkte vi till ett 2 veckor långt träningsläger i Polen. Jag tror jag var där 4 gånger från jag var 12 till 15 år. Ska bara säga en liten kul grej om skånsk judo. Visst ni att Simon, han har varit distriktsmästare i sin viktklass.
Vadå, 14 kilo? Finns det,
det var ju det. Att han...
Det där han har lärt sig göra sina armhävningar också.
Han var ju 16 år. Kastade runt så 11 år.
Det är sådana Kramer kör karate.
Fast det var karate. På dessa läger kunde man få förmån att få bli en samurai. Det är denna mytomspunna ceremoni ni nu ska få ta del av. Men först lite bakgrund. Huvudtränaren på lägret var en äldre polsk man. Han var nog runt 70-årsåldern men mycket mer vältränad än oss andra. Muskulös och senig med en prydlig mustasch som prydde hans stränga anlete. Vi kallade honom generalen. Första gången jag såg honom förklarade han att man måste träna hårt på lägret och att vi var där för att bli bättre. Men ville man ragga brudar så kunde man ta den fula asungen där borta.
Va?
Sa han och pekade på någon stackars tjej.
Nej.
Oj.
Asungen.
Det är ett bra ord. Ta den här fula askungen.
Askungen kanske, men det borde vara fula. Ankungen ska det
vara. Ja, det måste det.
Ja.
Hur kan man ta den fula ankungen där borta, sa han.
Och jag trodde om han sa fula asungen. Alltså, asunge är ju skitbra ord.
Asunge.
Det jävla asunge. Råas.
I alla fall var det så vår tolk översatte det till. Så han pimpa ut då, den fula tjejen?
Ja, han såg hennes, att hennes roll där på sitt judoläger var att om ni vill ragga så kan ni ragga på den här fula tjejen om ni vill.
Ja, det kommer gå. Varje morgon innan frukost sprang vi 5 kilometer på stranden och generalen var såklart snabbast. Efter det var det dags för visitation av boendet. Generalen kontrollerade bäddningen och ordning och betygsatte oss därefter. Det var lite som en prova lumpen upplevelse. Fick man låga poäng fick man springa några extra kilometer. Vi var ju knappast så disciplinerade som generalen försökte få oss till, så några extra kilometer blev det allt. Vi var ju trots allt ett gäng bortskämda och odrägliga tonåringar från Sverige. En av de polska deltagarna hade en gång fått ett kärleksbrev skickat till sig. Generalen konfiskerade detta omedelbart. Deltagaren fick hoppa grodhopp i uppförsbacke.
Det här brevet är ju inte från den fula asungen.
Har du raggat på någon annan? Den fula jäveln står borta i... Stå kvar i hörnet! Så jag kan peka på dig. Deltagaren fick hoppa grodhopp i uppförsbacken tills generalen var nöjd och gav tillbaka brevet. Som ni hör är generalen en munter och skojfrisk kille. Nåväl, när lägret närmade sig sitt slut var det dags för oss att bli samurajer. Framåt kvällen samlades alla lägerdeltagare i anslutning till en fotbollsplan i villaområdet vi bodde i. I mitten var det tänt en lägereld. På en bänk framför elden satt generalen flankerad av 2 andra tränare. Många var nervösa inför vad som väntade. Att bli samurai är ju något stort. Ceremonin innehöll 4 delmoment och genomfördes 2 och 2. Det första momentet var enkelt. Man skulle visa upp något man lärt sig på lägret, till exempel en ny teknik. Ganska rimligt. I nästa moment skulle man visa upp en talang man har, exempelvis att slicka sig på armbågen eller näsan, sätta båda fötterna bakom huvudet, etc. Ett gyllene tillfälle. Men tyvärr valde de flesta tråkmånsarna att hoppa över den halvmeter höga lägerelden. När den delen var avklarad var det dags för generalens peripeti. Vad är det?
Jag vet inte.
Ja. En och en kallades de blivande samurajerna fram till bänken och fick lägga sig över generalens knä. Tänk er att där ligger en svensk tonårskille i knät på en 70-årig gubbe. Generalen tajtar till den blivande samurajens jeans genom att dra upp dem något och höjer en hand. En stor hand, som ett dasslock. Med oerhörd kraft utdelar han en rejäl omgång smisk. Hans hand studsar inte tillbaka, utan den stannar på den blivande samurajens stjärt i någon sekund. För att bli godkänd på detta delmoment måste man ta emot smisket ljudlöst. Man får heller inte berätta om det efterhand för polisen. De 2 andra tränarna utdelar varsin något mer tveksam smisk. Som plåster på såren innebar det sista momentet att man fick en matsked av en sörja komponerad av allt som kunde hittas i köket. Senap, ketchup, vinäger, citron, chilisås, Coca-Cola med mera. Klarar man detta, då var man en äkta samurai. Jag har inte gjort några större efterforskningar, men jag tror inte att det var så man blev samurai i Japan när det begav Nej. Sig. Jag förstår inte heller hur vår svenska...
Stryket skulle kunna ingå.
Ja, ja. Faktiskt. Jag förstår heller inte hur vår svenska tränare som följde med oss accepterade att vi genomförde
sen. Jag vågar inte säga nej till general för att han hade hoppat grodhopp i uppförsbacken.
Då är det grodhopp på dig. Men ändå skrattade vi gott åt det här. Framförallt att få se våra kompisar genomgå samurai-ceremonin. Nu efterhand känns det mer tveksamt. Och framförallt frågar man sig hur generalen kom på idén. Blev smisket en del av ceremonin eller byggdes det en ceremoni för att få utdela smisk? Kanske var det bara vi svenskar som sexualiserade smisk. Sayonara och tack för en bra podd.
Det var faktiskt surrealistiskt.
Ja, det var starkt.
Men alltså, för jag brukar ju tänka på det så här, ninjor och samurajer, när det väl begav sig.
Ja.
Hur dåliga de måste ha varit.
Varför?
Men alltså, så här, alltså de smög. Alltså man tänker, parkouren är ju så jävla mycket fetare på att hoppa än vad de var.
Jo.
Annars hade det ju funnits kvar en tradition.
Ja, men det är ninjor med du tänker
på. Ja, men jag tänker på ninjor. Att det, liksom, det är ofta de bara du skulle smyga och drog igenom halmtak. Vrock!
Det är ju också den här gamla mimen med att det kanske finns ninjor i alla länder. Det är bara det är de japanska som är dåliga. Det är de enda som har synts.
Det är kul.
Ja.
Jag tränade ju judo. 4 träningar. Det var ju bara det för att mamma hade ju kvar sin gamla judo direkt från Rotebro. Så att vi hade ju liksom...
Det var egentligen en tåga.
Tåga och ett sånt rock och barock och skärp. Jag har satt bälte.
Fy fan, vad jag kan tänka dig, du kommer dit.
Nej, men jag kommer ihåg att det var en liksom väldigt matig snubbe som var äldre som jag fick rulla omkring med. Alltså jag var ju så liten och späd och så fick jag liksom någon som vägde 85 kilo. Och, bara
så. Och så använde han ditt enorma huvud emot dig.
Och så man puttar lite på det. Funk!
Det blev som en sån hjältsindocka som aldrig går att välta fast med huvudet
ner. Ja, exakt, jag är som en upp- och nervänd sån clown som man inte kan välta. Jag hade ju riktigt små fötter också. Det var liksom alltså Rolf Lassgård små fötter, små hovar.
Du kunde vara som en sköldpadda på rygg fast på huvud. Som en blytyngd. Varför fortsätter du inte med ljud?
Jag tror att svaret finns i frågan.
Ja, det är sant. Nu kommer din första, Nisse.
Ja, exakt. Oh, helt att det dröjde så långt mellan gången när jag blev mobbad. här då. Farsan. Det är alltså manuset till...
Men att du har tåga också. Det jag glömt. Åh, för jag vill ha en sån teckning på detta. Hur det såg ut. Förlåt.
Svart skinnskärp, tåga.
Rullar över.
Och ett sånt enormt Mr. Mac i huvudet.
Det är en rolig bild för mig.
Ja, det är det.
Nu ska du få läsa.
Ja, alltså du får, om du vill börja skratta, får du göra det när du vill. Jag kommer bara ta det som att jag läser bra.
Ja.
Här kommer min första. Farsan. Denna historia utspelar sig i södra Sverige och kretsar kring två av mina barndomsvänner, Micke och Julia, som jag känt sedan barnsben. Vi är alla jämngamla och har gått på samma grundskola. Att vi är av samma ålder är viktigt för historien. Micke är en sån där kille som bor på gymmet och under åren har han byggt upp en imponerande fysik. Julia är däremot en mullig hårdrockare med långt hår och skägg. Johan! Vänta, jag bara... Det ser verkligen ut som Julia när man läser inte glasen.
Ja.
Vad sjukt. Vad fan? Oh, jag, så här, jag ska inte döma det.
Nej, inget konstigt med det.
Liten hårdrockande Danna International, det är inget, inget konstigt.
Joha, däremot, är en möjlig hårdrockare med långt hår, skägg, som föredrar öl framför att lyfta skrot. Vid tidpunkten för denna händelse var vi och festade på den lokala krogen. Eftersom vi kommer från en liten håla där det inte fanns många uteställen stötte vi ofta på samma människor när vi var ute och festade. En person som nästan alltid var ute på helgen och letade ragg var en medelålders kvinna med smeknamnet Kåta Gun. Då hon betedde sig väldigt likt karaktären från kvarteret Skatan.
Ja, Anna Blomberg hade väl någon. Ja. Kåta Gun.
Hon var alltid ute efter en sak och det var ingen som tog miste om vad. Denna kväll var Kåta Gun, hade Kåta Gun tagit sikte på Micke som trofé hon ville släppa med sig hem och leka vuxenleka med. Hela kvällen hängde hon efter Micke och försökte flirta med honom medan hennes händer tafsade friskt på hans välskapta kropp. Hon var som en blodigel som bitit sig fast i sitt offer. Men det var inte blod hon var ute efter. Fy fan vad äckligt skrivet. Micke var dock inte intresserad av Kåta Gun och försökte artigt avvisa henne. Trots detta gav hon inte upp. Kom igen då, vi kan väl dansa lite. Följ med mig och dansa nu vet jag, sa Kåta Gun med en trånande röst. Micke som var trött på hennes pilska uppsåt försökte hitta en lösning på sitt problem och pekade på Joha. Du kan väl dansa med honom istället, sa han desperat. Micke intalade sig nog att han var en god vän som skaffade ett hemsläp åt Joha, som sällan hade framgång med kvinnorna. Kåta Guns blick letade sig bort mot Joha som satt och drack öl med några polare vid ett bord i närheten. Inte fan vill jag ligga med din farsa heller. Röt hon till vid synen av Joha. Den här kommentaren roade oss oerhört mycket. Och efter den kvällen fick Joha smeknamnet Farsan. Del 2. Det här är första gången det blir så här.
Mm. Spännande.
Nu kommer andra delen av berättelsen, där huvudkaraktären är jag själv. Detta utspelar sig några år efter att Joa fått sitt smeknamn. Jag hade nyligen börjat dejta en tjej vid namn Josefin. Vi hade varit ett par i några veckor och jag började inse att hon kanske inte var den mest intelligenta jag dejtat. Men hon var vacker att titta på. Vi hade varit och ätit lunch på stan tillsammans och var på väg hem. Hon pratade om astrologi eller något i den stilen. Så jag låtsades mest att lyssna på henne under promenaden hem. Ja, gud vad man kan.
Oxe, sa du?
Då sätter vi på en av mina väninnor, Rebecca, som Josefin aldrig träffat tidigare. Rebecca presenterade sig och vi utbytte några ord medan Josefin inspekterade Rebecca med blicken. Rebecca frågade om jag skulle på farsans fest till helgen. Och jag bekräftade att jag skulle dit. Sedan skildes vi åt. Senare hemma i min lägenhet ville Josefin diskutera våra tidigare sexuella relationer. Jag vet inte riktigt hur vi kom in på ämnet, men hon var tydligen väldigt intresserad av min sexuella historik. Mm. När jag nämnde att jag hade haft sex med Rebecca för några år sedan blev Josefin alldeles blek i ansiktet. Därefter blev hon väldigt kall mot mig och ville gå hem till sig. Ja. Ställ ingen fråga om du inte kan hantera svar. Alltså det är det värsta jag vet.
Jo men det...
Hon får väl reagera.
Jo men, fråga inte då.
Varför ska hon inte fråga? Hon kan inte tänka på något. Om man träffar en tjejkompis så måste man veta. Och sen måste man hantera det man vet. Sen kan man säkert gå vidare och det är chill. But you need to handle the shit.
Ja.
Är det så det
är? Ja, så är det.
Det här är killar och tjejer lite olika.
Nej, jo. Det är det faktiskt inte.
Jo, verkligen.
Nej, ni vill bara inbilla er det just nu. Nej,
jag vill absolut inte veta.
Nej, jag skiter fullständigt i det.
Nej, då blir ni ställt konstiga hela tiden.
Va? Nej, för att det var ju någonting som har varit.
Ja.
Det var ju då. Efter hon lämnade min lägenhet svarade hon inte i telefon. Klassisk tjejgrej. Mail eller MSN. Inte ens MSN, då är hon sur.
Ja.
Jag förstod inte varför hon plötsligt gav mig kalla handen.
Ja, det var lite märkligt.
Var hon verkligen så svartsjuk över att jag hade legat med Rebecca? Det var ju hon som ville veta om min sexuella historik. Inte ett ämne man bör ta upp om man är så extremt svartsjuk. Att det är då man tar upp det.
Ja, exakt.
Efter några veckor började jag förlika mig själv med att jag aldrig skulle få några svar från Josefin. relationen var förlorad.
Men shit! Mm. Det är typ det sjukaste jag har hört. Men, eller, ja, men det var ändå väldigt, väldigt stark.
Ja, väldigt
stark reaktion.
Tror det kommer en twist här som har med smeknamnet att göra.
Mm, ja. Skulle gissa på.
En dag när jag hängde med Micke märkte jag att även han betedde sig underligt.
Mm. Micke. Det var hans biffiga.
Jo, men...
Gymkillen.
Ja, just det. Jag tänkte att det här var Micke. Förlåt. Jag blandade ihop. En dag när jag hängde med Micke märkte jag även att han betedde sig underligt. Till slut tog han mot till sig och frågade mig om det som tyngde honom. Du, det går ett rykte om dig. Jag undrar om det är sant, sa Micke. Vad då för rykte? Frågade jag nervös. Att du har levt med din syster, svarade Micke. Jag blev förstås helt paff av anklagelsen och krävde att få veta var detta rykte kommer ifrån. Tydligen var det Josefin som hade spridit ryktet. Men jag insåg plötsligt att Josefin inte visste om Johans smeknamn. Och när jag nämnde farsans fest trodde hon att jag och Rebecka var syskon. Efter denna händelse fick jag ett eget smeknamn i kompiskretsen. Systerknullan. Tack för podden.
Men alltså, hur sjuk i huvudet är hon som inte frågar rakt ut?
Mm.
Som bara, aha, så du låg med din syster. Okej, men jag kanske måste gå nu.
Ja, oh, men det är ändå det är så här, där fick man också svar på frågan att fan vad starkt att hon ändå men, att hon tog det med sån ro.
Ja, okej, okay, men vi ska inte ses mer. Hejdå.
Stark historia.
Ja. Men är det inte så med folk som är lite som upplevs lite korkade att de ofta är väldigt onyfikna på det sättet?
De tror att de har rätt då lite för snabbt.
Hon redan fattat hur det ligger till. Ja. Okej, men...
okej, men då vet jag hur det är med det här. Mm. Du brukar ju ha fel.
Då har jag smakat på tzatziki och tydligen är blomkål, majonnäs och saltgurka väldigt gott ihop.
Ja.
Då. Fan vad äckligt det lät. Det kommer ju vara gott.
Ja, det där,
jag kände en tjej som brukade säga alltså, även när hon fick veta att hon hade fel så kunde hon säga, men jag tror fortfarande det.
Ja, jag vet sådana.
Ja, det här är inte i din fördel. Att du kan stå på dig fast du vet att du har fel.
Okay. Sådana människor är väldigt, det är väldigt speciellt. Gud vad kul det är med sådana.
Mm.
Men jag kommer fortfarande.
Men jag tror det i alla fall. Ja, ja.
Men det benet sticker ut ur armen på dig. Du har ju brutit. Jag tror inte det.
Ja, och, men det kunde vara rena faktagrejer.
Ja,
det heter alltså, multiplikation, inte division.
Mm.
Då kunde hon vara så här. Men jag tror fortfarande det. This is not...
Hon har missförstått stå på dig.
Mm, verkligen. Mm. Låt ingen sätta sig på dig.
Okej. Okay. Här kommer min första dag. Uppviglaren på konfirmationsresan. Hej kafferepet. Tack, ni är bäst, jada jada och så vidare. Jag håller på att lyssna igenom alla avsnitt från början till slut och hörde nyss historien med den tatuerade konfirmanden, vilket påminner mig om min egen resa till Polen i kyrkans anda. Detta var dock efter konfirmationen när man var en så kallad ung ledare och hängde med på läger och höll ett öga på ungdomarna, vilket efter 3 år belönades med en livsresa till någon historiskt viktig stad.
Då man inte blev utsatt för övergrepp utan när man utsatte folk.
Exakt, då fick man byta.
Det här är ju...
igen.
Det här är inte katolska kyrkan.
Same shit.
Ja.
Well, i Polen är det väl det. I mitt fall Krakow. Vi var ett 50-tal 17-åringar som bodde på ett risigt hotell mitt i stan. Vi snackar risigt som att vi hittade upplåsta Barbaras i garderober.
Men förlåt, är det här den här livsresan eller det här är när han är ledare?
Nej, det här är alltså livsresan.
Okej. Okay. Mm. Mm.
Och vi skulle besöka Auschwitz. Lite nunnor och ett barnhem.
Historiskt viktiga resmål var det, ja.
Andra dagen hade vi några timmar fritid, vilket spenderades med att traska runt och turista. När jag får syn på en härligt mörk och spännande gränd med skylten Tattoo på. Impulsiv som bara en 17-årig tjej med ADHD kan vara, så traskade jag rätt in. Frågade priset och kom ut med 2 små tatueringar på fötterna en timme senare. Detta var ett ställe som var ett rum på kanske 10 kvadrat med en 2-sitssoffa, en brits och en liten köksbänk där de förvarade alla sina hårt tjänade kontanter i en 3-liters glassbytta. Efter att jag skrytsamt visat upp mina nya coolhetspoäng så spred sig ryktet snabbt under veckan att det var en tjej som tatuerat sig i Polen utan föräldrars tillstånd. Vilket skapade ramaskri hos de stackars vuxna som var med för att hålla oss i styr. De hade haft nog att göra under veckan med att minst halva gruppen smög ut varje natt för att supa skallen av sig på Krakows gator. Krakows gator, vem är jag? De samlade till akut möte där de talade om för oss att vi är för unga för att tatuera oss. Det är stora risker för infektion, de skulle ringa våra föräldrar och så vidare och så vidare. Det hela slutade med att jag ledde en grupp på cirka 10 rebelliska ungdomar till Sagda gränd den sista dagen för att dela med mig av glädjen. Det blev små hjärtan, några ord i skrivstil och självklart en hel del kors för att hedra vår kristna resa. Min favorit var en kille som på bussen stolt visade upp sitt ena bröst där han skrivit life. Så stort att det täcktes av ett vanligt plåster. Förlåt Marcus, jag hoppas du fortfarande är lika nöjd med den och inte hör det här. Efter resan blev det många möten och samtal om vikten av att följa regler och åldersgränser, vilket jag än idag, 10 år senare, inte riktigt har koll på. Jag fick inte följa med på några fler resor efter det. PS, min favoritgrej att göra just nu är att köra Fuck, Marry, Kill på E3 till alla jag möter som också lyssnar på podden.
Jag vill inte veta.
Gud, vad roligt.
Jag vill inte veta.
Men fy fan, det är så jävla smart av henne. Och så bara, hur fan ska jag komma ur den här knipan?
Mm.
Hörrni, är det någon som är lika cool som jag i faderns son och den helige andens namn?
Kom alla mina får.
Men också sen bara så här, kan man ju bara, när man kommer hem. Vadå, du var, var det du som Camilla tvingade oss? Alltså hon kan ju bara liksom,
ja.
Hon är fan en fan, smart person.
Ja, faktiskt. Jo, men då, lite den här, de kan inte låsa in oss alla.
Nej, exakt. Tanken.
Borde hon ju ha förstått då, eftersom hon har varit på Auschwitz, att det går ju att låsa in alla. Det kan ju lära sig.
Tänk på vårt hyreskontrakt.
Ja. Mm. Jo, men det var väl inget. Alltså, det var ju det de försökte. Jag tycker inte vi ska förneka. Är det det du gör, Nisse?
Herregud.
Man kan inte prata med dig.
Nej, det är förlåt.
Vad?
Leffe Motborgare öppnar ett bokcafé.
Nej, men!
Jag ryser nu. Lyssna tillbaka jättelångt om ni inte förstår varför man ryser där.
Fråga i gruppen på om ni inte hittar det. Gruppen på Facebook.
De är bra på det.
Ja, då kan man säga, vilket avsnitt är det för motborgare? Jag är ett stort fan av gruppen.
Mm.
Jag är inne flera gånger i veckan och kollar det.
Jag får ofta så här, vilket avsnitt var det? Jag har, det kommer,
ja,
det är det gruppen som gäller.
Alltså jag tror det är för sent 5 minuter efter vi går ut.
Ja. Gud ja. Gud ja.
Okej. Okay.
Jag är med i stunden.
Mm. Ja, verkligen. Vi måste vara på tårna, va? Hej, kafferepet!
Hej!
I helgen hade jag min svärfar på besök. Han berättade att han nyligen träffat gamla vänner uppe i Stockholm. Jag frågade lite i förbifarten. Du fick inte veta något mer om Leffe Motborgare. Han sken upp och sa att jo, motborgaren hade kommit på tal. Men först en kort repetition och lite bakgrund för nyare kafferepet-lyssnare. Leffe Motborgare var en man som tog sin övertygelse om varje människas frihet till det yttersta av ytterligheter. Han tvekade inte att gå direkt till handling för att bekämpa allt som han ansåg var auktoritärt. Bland annat resulterade detta i att han vid ett tillfälle valde att svälja ett antal nycklar då han ansåg att låsta dörrar var auktoritärt. Nu till historien. Någon gång runt 71 eller 72 hade Leffe Motborgare bestämt sig för att öppna ett bokcafé tillsammans med sin vän Ted. Detta låg på Bellmansgatan 12 på Söder i Stockholm. Redan innan Leffe och Teds bokcafé hade slagit upp sina dörrar fanns det saker som pekade på att verksamheten skulle få det svårt att gå runt. Både Leffe och Ted ansåg nämligen att det i grunden var principiellt fel att sälja böcker, vilket naturligtvis medförde vissa svårigheter för verksamheten de tänkte bedriva. Leffe och Ted hade inspirerats av de amerikanska aktivisterna Jerry Rubin och Abby Hoffman. Den sistnämndes bok Steal This Book hade bokstavligt talat gjort ett starkt intryck på Leffe. Leffe ansåg att böcker inte är en handelsvara. Böcker är till för alla. Att sälja böcker är auktoritärt.
Hör, lyssna på det.
Jag ber om ursäkt.
Vilken jävla tajming. Därför lät Leffe från dag ett inte bara folk stjäla böcker i kaféet. Han uppmanade till det. Om denna inställning försatte verksamheten i en rejäl ekonomisk uppförsbacke redan från start så fanns det i Leffes värld fler käppar att sätta i de egna hjulen. Efter en månad ansåg Leffe att ben på stolar och bord var, just det, auktoritärt.
Vad fan?
Han är bara en psykos nu.
Ja. Och sågade således av alla stol och bordspel som fanns i lokalen.
Men hur mycket såg han av dem då? Är det bara så att det är en plank, att det är bara plank man sitter?
Med ryggstöd.
Efter ett tag kommer det vara så, fan. Vad auktoritärt det är när man lutar sig mot
stolar. Ja, att luta sig mot stolar, det är auktoritärt. Trots detta klarar sig verksamheten ett tag till. Men efter ett halvår fick Leffe och Ted stänga sitt bokcafé för gott. Hur fan, det är ändå... Ja, det var det.
Ja, det var det.
Det var faktiskt det bästa bokcaféet jag har talat om. Jag älskar att han behöll stolarna. Alltså att det inte var så här, vi lägger liksom
bara dynor. Ja,
mattor och dynor på golvet. Utan att han bara, får kvar stolen.
Ja.
Men inte
mer. Det är ett café utan stolar.
Men alltså, Leffe, man måste vara söderkisa, känns det.
Ja.
För jag har alltid tänkt att han, med så här Bellmansgata. Mm.
Ja.
Man vill ju veta den här kanister ut.
Mm. Men var det inte på 70-talet, tänker jag mig, att det var Söder var liksom det enda stället man hade råd att ha ett bokcafé där,
som inte är,
där man ger bort böcker som man kan hålla på ett halvår.
Det var ju, hela Söder var en jävla leråker.
Ja. Jag tänker det, att det var billig hyra som fan.
Ja, ja, visst. Det var ju alltså fan, när fan vände bostadsmarknaden i början av 2000-talet då?
Mm.
Då det liksom började.
Ja. Då skulle man varit framme, vet du.
Ja, jag var morsan framme.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi denna vecka sponsrade av den schyssta mobiloperatören Halebop.
Schyssta?
Ja, de är the good guys. De är, vad ska jag säga, mobiloperatörernas Luke Skywalker.
På vilket sätt är de Luke Skywalker?
Vadå? De har alltid fria sms och samtal och man behåller oanvänd surf. Och den surfen surfar man på, alltså, Telias kanonnät.
Mm.
De har dessutom chatt-support dygnet runt alla årets dagar med extremt hög och snabb lösningsfrekvens.
Mm.
Luke.
Jo, men vad är det verkligen? Är det en bra liknelse att det skulle vara Luke Skywalker?
Ja, vadå? För att i kundsupporten sitter riktiga människor och inte några bottar eller, vad heter det, droider.
Jag tycker ändå att det haltar lite att just ett företag är...
Vadå? Haltar? Det finns inget som haltar här. Okej, men lyssna på det här då. Man får varje månad ett kanonerbjudande på en ny mobil som man kan hitta på halebop.se. Och denna månad är en Samsung Galaxy S24. Far, far away.
Ja, det låter jättebra. Det är bara liknande. Sen känns det inte som att den är...
Åh, vad mysigt. Okay. Tack så mycket, Halebop.
Tack, Halebop.
Tack, Halebop. Okej, här kommer min andra då. Alltså, innan jag säger den, läser den. För att få en ultimat upplevelse av Albins senaste historia.
Mm.
Fan, åk tillbaks och bara lyssna på motgångares tider. För att det här blev liksom
motborgare.
Som motborgares tider. För att det är, det här blir liksom bara som strössel på den jävla gränsen.
Mm-hmm.
Du strösslade sig själv, gott. Men jävlar vad gott det är på en bananasplit. Ja, fan. Kan man komma hem och äta hos mig? För jag köpte banana split-båtar.
Jag såg det. Fan vad nice. Alltså.
Okej, här kommer min andra. Den norska lampan. Hej bästa kafferepet. Jag älskar er podd och känner att jag måste börja dela med mig av mina egna historier. Det finns många att hämta. Så förhoppningsvis är inte denna den sista ni får. Jag vill börja med att säga att just denna historia tweetade jag om för ett antal år sedan. Och den fick en del uppmärksamhet. Så om någon lyssnare skulle känna igen den så är den troligtvis
bra. Möter redan. Mycket ja. Bra.
Det hela utspelade sig i ett tropiskt land där jag var på en sån där långresa som man aldrig vill ska ta slut. I landet vi befann oss var det inte så vanligt med svenska turister i vår ålder, 20 år. Och därav rattade jag fram till det bleka, blonda gänget så fort jag såg dem och utbrast förhoppningsfullt. Är ni svenskar? Jag hade varit där i flera veckor och umgåtts med folk jag bara kunde prata engelska eller halvknackig spanska med. Så det hade varit kul, så kul med ett svenskt gäng att hänga med en kväll, tänkte jag. Nej, vi är från Norge, får jag som svar. Men, nära nog. Och vi förstod ju varandra hyfsat bra i alla fall. Efter många barer och lite klubb hade jag blivit lite betuttad i den ena killen och det var ömsesidigt så det blev till att följa med till deras hus som hyrde för att fortsätta kvällen. Efter lite gött efterkrök med hela gänget så gick jag och killen upp till hans rum. Vi hann knappt innanför dörren innan vi slingrades om varandra och påbörjade det vi båda hade haft i tankarna hela kvällen. För att få lite kontext så håller kommande akt på i cirka 15 minuter. Vi hamnade på sängen och klädesplagg började tas av. Jag hamnar unders och tänker snabbt: herregud, vilken lampa! Taklampan över sängen var som en strålkastare rakt på oss. Kanske inte vad man önskar när man ska visa sig naken för någon första gången. Absolut att jag var berusad och borde kanske inte vara jättebrydd om sånt där och då, men jag skämtar inte. Det var en strålkastare så varenda liten por syntes.
Gud vad jobbigt.
Jag hade fortfarande shortsen på och BH:n. Så när jag börjar knäppa upp BH:n säger jag: du måste släcka. Han fortsätter kyssa mig och mumlar: mm. Man knäpper loss BH:n och fortsätter kyssa mig istället. När shortsen sedan börjar dras av säger jag: nej men alltså, du måste släcka. Med lite mer allvar i rösten. Han fortsätter med det han håller på med och säger: ja, ja. Och ger mig en busig blick innan han får av shortsen helt. Eftersom han ligger över kan jag inte sträcka mig till knappen själv utan det måste vara han som böjer sig dit och släcker. Men han ger sig inte. Lampan lyser fortfarande upp som om vi vore ett jävla bygge mitt i natten. Det är jättebra liknelse. Vi fortsätter akten och han börjar sedan trä av mig även trosorna. Då brister jag ut: men släck! Kan du släcka lampan bara? Och blicken jag får av honom då är det mest förvirrade jag sett. Han pekar på lampan. Lyse? Menar du lyse? Ja, lampan. Kan du släcka den? Och då brister han ut i skratt. Jag trodde menar att jag skulle släcka dig. Och mitt ansiktsuttryck då var inte heller att leka med. Han har alltså under hela akten trott att jag lite halvt aggressivt bett honom ett flertal gånger att slicka mig och verkligen inte gett mig: du måste slicka! Nej, men jag skrattade så mycket och skämdes på samma gång. Hur i helvete ville han ens fortsätta, kände jag mest. Idioten ligger och ber mig om att slicka henne så fort vi börjar hångla. Usch! Kan känna skammen i kroppen än en dag.
Det äckligaste jag har hört. Alltså, just bara, slacka dig. Jag är inte så sugen på fortsätta.
Men också att han är... Ja, ja. Nu ska jag släcka det.
På riktigt trodde jag att hon bara hade missuppfattat att det var månen som lyste in.
Jaha. Vi ligger ju på stranden.
Ja, jag kan
men, den. Vi hade det väldigt trevligt den veckan de var där och skrattade gott åt detta länge efteråt. Summa kardemumma så förstod vi ju varandra inte helt bra trots allt. Tack för mig. Det är ändå med att man aggressivt
ja.
Alltså
ja.
Också när han har börjat, han blir så förvirrad.
Jag ska jag
det. Det är det jag gör.
Fisketack och... Det är då han tar upp en banan och majs. Jag rör lite på för att man kan inte äta tacos utan majs. I Norge så är det...
Kebab?
Ja, men majs och banan är allt. Det var ju när Abba såldes till Norge, de började göra randig kaviar med banansmak.
Är det sant?
Mm.
Kalles banan.
Men den fanns ju här också.
Ja, men det var norrmännens jävla hittepå.
Ja, för det är det sjukaste jag har hört. Ja, de är inte kloka. Okej, då kommer vi in andra då. Hur man inte ger ut sitt telefonnummer. Hej kafferepet, tack för en podd. Jag tänkte berätta en historia om när jag för cirka 8 år sedan var en nybliven singel i början av mina 20. Jag hade precis gjort slut med en skittråkig kille som jag varit ihop med alldeles för länge. Och nu var jag beredd på livet igen. Jag upplevde att jag hade safeat mig genom livet och ville ha ett äventyr. Till att börja med skulle jag flytta ifrån min hemstad till vårt fantastiska Stockholm. Den minsta storstaden i världen med världens största småstadskomplex. Sagt och gjort. Jag tog mitt pick och pack och satte mig på tåget. Jag skulle flytta in hos min syster som lämpligt nog också precis blivit singel. I alla fall, jag satt på tåget i ett säte vid gången och i motsatt rad några stolar upp satt en snygg kille som jag fick upp ögonen för efter ett tag. Han satt vid ett bord så han satt alltså vänd mot mig. Vi hamnade i en sån situation där vi ibland fick ögonkontakt och det var svårt att avgöra om det var misstag och vem som hade börjat titta på vem. Efter ett tag var det dock uppenbart att vi båda nog spanade in varandra lite. Direkt började jag skriva till min bästis, en notoriskt singel manslukerska, och frågade vad jag skulle göra. Jag var singel för första gången som vuxen. Jag hade glömt hur man flörtar på ett sätt som inte innebar att fråga om typ tuggummi eller en penna på mattelektionerna. Min bästis föreslog att jag skulle skriva mitt telefonnummer på en lapp och ge den till honom. Sagt och gjort, jag skrev lappen. Sen kom jag inte längre. Hur skulle jag ge den? Tänk så vill han inte ha den. Ska jag då sitta här nästan mitt emot honom i typ en timme till och behöva utstå skammen av att bli ratad? Tanken gav mig panik. Min bästis peppade mig över sms. Jag gick på toa med lappen i handen men kunde inte. Det låste sig. Gick på toa igen. Kanske inte jättesexigt. Jag gick till bistron och tänkte varje gång att nu gör jag det. Nu ger jag honom lappen. Men det gick inte. Tåget rullade in på Stockholm central. Och jag tänkte hela tiden, nu gör jag det. När jag går förbi honom, gör jag det, nu gör jag det. Men det gick inte. Killen gick av och jag skyndade efter. Först verkar det som att historien skulle sluta här. Och således blir en icke-historia om när jag chickened out ytterligare en gång i livet. Men sen så såg jag honom. Några meter framför mig på väg ner för trappan mot tunnlarna och Stockholm C:s hjärta. Med den skrynkliga lappen stadigt i handen gick jag efter honom genom tunnlarna. Intensivt stirrande på honom, obehagligt kan jag se nu efterhand, och hypade upp mig själv konstant som inför en boxningsmatch. Kom igen, du är stark, du kan ta honom. Vi kom ut precis under spottkoppen och han stannade och tittade runt och jag tänkte, nu eller aldrig. Så jag gick fram till honom och knackade honom på axeln. Han vände sig om och tittade glatt, får ändå säga överraskat på mig. Min puls var i 180. Jag skakade och det susade i öronen. Hej, sa han vänligt. Jag sa ingenting. Jag stirrade på honom i alldeles för många sekunder utan att säga något. Sen räckte jag fram lappen och sa lite för högt och lite för gällt. Här? Reflexmässigt tog han emot lappen och tittade på den. Och jag vände mig om och sprang. Upp för rulltrappan, upp i vänthallen, skitsnabbt. Jag försvann som en skugga. Väl upp i vänthallen andades jag ut. Herregud, vilket freak. Samtidigt kände jag mig cool. Jag hade gjort det. Även om det var taffligt och det värsta som någonsin hänt så hade jag gjort det.
Det är väl väldigt gulligt bara detta tycker jag.
Ja. Jag andades ut med händerna på knäna som att jag sprungit ett maraton. Fortfarande vänd mot rulltrappan. Då ser jag att killen kommer upp med rulltrappan och tittar på mig. Helvete, han följde efter mig. Eller ja, han tog samma rulltrappa som jag precis kutat upp för. Jag ser mig panikartat omkring men inser snabbt att det är lönlöst. Jag står typ mitt i vänthallen. Jag kan inte försvinna snabbt och jag kommer aldrig kunna springa ifrån den här snubben med mina väskor. Jag är fast. Stelfrusen som ett rådjur i helljus står jag och väntar på killen som långsamt kommer emot mig. Hans ansiktsuttryck är outgrundligt. Han stannar framför och tittar oroligt på mig. Långsamma sekunder passerar, sen öppnar jag munnen och säger: behöver du hjälp? Jag förklarar snubblande och förmodligen helt obegripligt att jag skrivit mitt nummer på lappen för att jag tyckte han var söt, och sen att ursäktande om att jag måste gå och vända på klacken och skynda mot utgången. Vi hördes aldrig och jag är egentligen rätt tacksam för det, men jag hade en fantastisk singeltid i Stockholm. Tack för en fantastisk podd. Hjärta.
Gud vad kul.
Alltså.
Ja, för att det är så här, hade hon bara sagt så här: hej, gud jag tycker du är jättesnygg. Mm. Här är mitt nummer. Mm. Jag vill inte höra något nu. Men hör av dem, slår. Mm. Att ge den och sen vet, springa med packning upp för rulltrappor. Vet.
Ja, för fan vilken
ja, men då, det är liksom, det är inte så bara henne vill jag ha. Mm. Alltså för fan nu.
Behöver du hjälp?
fast jag tycker det var gulligt.
Jo, men det är gulligt. Ja. Jo, men det är kanske inte.
Nej,
det är... Så, alltså, jag bara tänker.
Man kanske inte blir jätteintresserad.
Nej. Nej.
Åh, oh, jag vill ha någon att ta hand om.
Okej, okay, här kommer min sista då. Mm. Är all publicitet bra publicitet? Hej världens bästa pod. Här kommer en story från västkusten. Min moster, som vi kan kalla Marie, är en underbar person. Dock är hon något otursförföljd samt virrig. Ingen av dessa drag hade varit särskilt problematiska på egen hand, men i kombination har de satt henne i otaliga, spännande situationer. Hela min uppväxt har jag fått höra om hennes upptåg. En av dessa historier är bättre än de andra. Marie är egenföretagare och har ett lokalt reklamföretag som tillverkar främst skyltar, men som testar lite olika medium ibland. Tänk t-shirts, visitkort etc. Med detta i åtanke målar vi nu upp vår scen. Marie är ute på en promenad på ön där hon bor. Det är en vacker plats bestående av klipphällar och enstaka vindpiskade buskar. På sommaren huserar ön mer eller mindre 7/8 av norra Europas befolkning. Men nu på lågsäsong är varje ansikte bekant eller känt. Marie planerar sin promenad så att hon behöver gå över cirka halva ön. Sedan ut längs ett motionsspår beläget i ett naturreservat för att sedan vända och gå tillbaks hem. Uppskattningsvis tar denna promenad dryga 1,5 timme. Ingen fara.
Trevligt.
Ja. Verkligen. Ingen fara om man nu inte råkar vara otursförföljd och lite virrig. När hon har kommit cirka halvvägs ut på motionsspåret börjar hon känna, som så många andra gånger är denna podd, ett olycksbådande hugg i magen.
Aj, aj, aj. Yes! Bajs!
Det blir genast panik. Platsen hon befinner sig på är en stenig stig med öppet klipplandskap och klar sikt åt alla håll. Men en bit fram är det faktiskt en bumling bredvid stigen som hon kan gömma sig bakom ifall någon skulle komma gående i spåret.
Bumling. Fan, alltså en sten.
Ja.
Storsten.
Storsten. Ja.
Perfekt, tänker Marie och småspringer in bakom den. Byxorna åker ner och skiten åker ur. Kladdigt som det kan bli, inser min kära moster att hon verkligen måste torka sig. Det är en bra bit hem och hon har inte lust att gå vare sig hem eller vidare med en situation där bak.
Hon har ju 2 strumpor.
I brist på annat får hon med visst vemod offras ena strumpan.
Du ser. Graffitistrumpan.
Graffitistrumpan. Vad är det? Varför säger man så?
Vänner som graffitimålare, när de var ute och typ målade på nätterna och var tvungen att skita. Så rycker man strumpan och så kan du liksom bara träda den med handen och så torkar. Den har ju...
Nej,
sluta. Det är mycket exponeringsyta där.
Ja. Jag trodde att det var att man skulle ha den på finger. På
nej, nej, att man hämtar fast den vid rövhålet så att man kan skita rätt ner en socker.
Nej, men att man inte skulle få färg på fingrarna så att man kunde se att man hade sprayat sprayfärg.
Det är bajs på den här.
Jag luktar själv, det är inte... Efter att hon torkat sig lägger hon den på backen och springer snabbt upp på stigen igen för att fortsätta sin promenad. Hon är lättad över att ingen hann komma förbi och se henne. Som tidigare nämnts behöver man i slutet på detta motionsspår vända och gå tillbaka, vilket hon därför också gör. Hon hinner möta några kända ansikten som också är ute och promenerar, men hälsar mest i förbifarten. När hon flera 100 meter bort börjar se den bumling som tidigare erbjudit en så nödvändig fristad blir hennes mage istället kall. kan hon verkligen ha varit så gömd bakom den där? Man såg ju väldigt tydligt härifrån. Men hon borde ju ha mött folk på vägen om det varit någon som tittade på från denna vinkeln. Väl framme sneglar hon mot där hon mycket riktigt hade suttit, ganska öppet och begått sitt vansinnesdåd. Där syns en stor hög med bajs. Men vad som är ännu värre, hennes kletiga strumpa. En reklamstrumpa. Med hennes eget företagslogga klart och tydligt skrivet över hela. Hon hade nämligen för ett tag sedan testat att trycka upp strumpor med den egna loggan för att ha som visningsexemplar för kunderna. Och då passat på att ta med sig några hem. Eftersom hon bor och verkar på denna mycket lilla ort är det mycket troligt att de flesta som skulle gå denna stig och titta ner en sekund för att se vad det kan vara för skräp någon har lämnat i detta naturreservat skulle genast känna igen loggan. Många skulle även genast veta att det var hon som hade skitit bredvid stigen. Vad Marie gjorde åt detta har hon aldrig berättat, men jag misstänker att hon i egenskap av en rutinerad reklamare fick ta hand om den nedbajsade strumpan för att inte koppla sitt eget varumärke till oönskade sinnebilder i huvudet på halva sin kundkrets. Tack för mig och tack moster, citat Marie.
Mm.
Snyggt.
Den alltid ut in på sockan. Det är ett just gammalt knep.
Fan vad du kan om att bajsa i strumpor.
Ja, men tack. Fan vad kul. Jag gillar när folk tror att de är, vet, här kan ingen se mig.
Det är sjukt att jag klarar mig från detta. Det är samma som hon som kastar ut bajskorven på ett glastak. Mm.
Oh, det är glädjande.
Jag kan inte fatta att jag klarar mig ur den här situationen. Åh, nej.
Här kommer min sista för denna vecka. Kvinna i köfållan. Jag tänkte berätta om en liten incident som jag var med om på jobbet för inte så många år sedan. Under mitt sena tonår jobbade jag som attraktionsförare på Göteborgs diamantnöje Liseberg. Jobbet gick ut på att träffa personer som står i kö och kontrollera dem så att de inte tar med sig mat eller plankar in på attraktionerna. Vid två tillfällen fick vi stoppa attraktionerna, ett så kallat break, och evakuera människor från området. Ofta skedde detta i god ton, men med mycket besvikelse hos gästerna som stått och väntat. Ibland i timmar för att få åka. Det är också konstigt att de inte har löst på att man inte ska behöva vänta i 90 minuter för att åka en jävla slänggunga.
Mm, de har ju löst det nu. Man kan ju sätta sig i en virtuell kö. Hör av igen, Liseberg, om ni vill sponsra podden.
Kan man göra det?
Ja, man bara sätter på mobilen. Ja, nu ska du vara där om 10 minuter.
Jaha.
Kanon.
Okej, okay, jag tar tillbaka det där.
Nu har de också ett badhotell.
Ja, men sluta göra reklam för det.
Jag älskar Liseberg.
Ja, jag älskar Gröna Lund. Under denna historia så skedde detta däremot lite annorlunda. Då folk fått se något fruktansvärt. Och med ärrade ögon bara fann hopp i att få lämna området. Det var en varm sommardag på Liseberg med mycket folk i parken. En helt suverän dag att få jobba på karusellen Colorado.
Ja.
Åh, den är kul.
Den är kul faktiskt.
Då skuggan över den snurrande plattformen gjorde arbetet lättare. Attraktionen var fylld och köfållorna var packade med människor. Ivriga att få bli blöta under denna junidag. Cirka 150-200 personer får plats samtidigt i denna vattenattraktion. Wow! Och trots att köfållorna var långa så kunde det gå relativt snabbt att få in folk då det var otrolig rullians på attraktionen. De cirka 1500 personerna som får plats i köfållan fick däremot snart en blick av det värsta man kan tänka sig. Plötsligt säger min operatör lite tveksamt i högtalarna: "Ja, gänget, vi har ett break." Medan hon i telefonen meddelar chefen om hur vi måste säga ned attraktionen på grund av inget annat än fel på köfållan. Hmm. Vi börjar omgående be folk lämna attraktionen då vi under en sådan stängning gör ett stopp på grund av att vi helt enkelt inte kan få in folk i attraktionen. Det hela är ganska odramatiskt, men en del folk börjar direkt undra om det är någon som har dött. Kanske förståeligt med tanke på all skräck folk känner för attraktioner. Detta hade man däremot kunnat tro med tanke på reaktionerna på de första som kom in på plattformen innan breaket. De hade kommit med kommentarer som: "Jag beklagar. Men åh, gud vad sjukt. Jag skulle snart få se vad som har orsakat dessa kommentarer. En tant i 40-50-årsåldern.
Mm. Vad i helvete? Lade du in 40 själv?
En tant. Nu sätter jag ner.
I 50-årsåldern?
I 40-50-årsåldern.
Ja, jag menar, men alltså i 40-50. Dra åt helvete.
Men du får tänka på att det är en sommar jag bara på Liseberg. För det är ju verkligen...
De kan dra åt helvete. Ja.
På Gröna Lund hade vi aldrig sagt så.
Jag är väl för fan, jag är väl för fan ingen tant. Alltså även om någon är 18. Alltså om någon är 5 så kan jag vara tant.
Nej, men du klär ju som en ung.
Ja, herregud. Då är dina raffiga leopard-tights och allting.
Oh. Jag hatar det så mycket. Jag hatar alla som är knäpp.
En tant i 40-50-årsåldern hade stått i kön med en lite orolig mage. Såklart.
Utan toalett i sikte. Nu önskar jag att det var jag. Som straff.
Utan toalett i sikte och med 40 minuters kö både framför och bakom sig hade hon bestämt sig för att göra det enda rätta i en sån här situation.
Gå därifrån och gå på toa. Nej, det är inte det.
Med både man och barn med sig hade hon chockerande nog dragit av sig både byxor och trosor och med bestämd blick tryckt ut hela sitt bagage mitt i köförhållan.
Oj. Den glada hemskt stämningen... att det var barn med.
Ja, hur mår Betty efter det här?
Nej, det känns som att det där
jag
är...
Jag ska åka Colorado!
Att en sån, alltså, ungers nationalrätt, att den kan ställa till så... Mm.
Jag har varit på Tiroler och tryckt i sig en glasch, ja.
Nej, jag tänkte på langos.
Langos, jag har inte på Liseberg, vet du. Det är bara riktig mat.
Den glada stämningen hade direkt förvandlats från sockervadsätande och spänning till skräck och förtret. Min uppgift blev att leda folk ut ur kön. De var tvungna att lämna genom hemliga grindar för att undvika den stora jättepölen som resulterat i kvinnans död. Vid detta tillfälle kunde ingen bekräfta vad som hade hänt och kvinnan med familj förmodligen lämnat brottsscenen i ilfart. Jag hade tur. Min lunchrast skulle börja om 5 minuter och jag fick med lite medlidande från min operatör lämna attraktionen efter vi stängt. Precis när jag gick ut så mötte jag blicken på de två stackars städarna som anlände till platsen med frågetecken i pannan och skyfflar i handen. De hade bara fått höra om incidenten, inget mer. De såg terrorn i min blick och vi fick ett snabbt lycka till innan jag begav mig från den 2 meter breda och avloppsliknande sörjan kvinnan lämnat efter sig. Det enda jag minns efter detta är att det stod en jättelik upp- och nedvänd tunna över platsen i flera dagar efteråt. Du vill bara spola av. De hade använt någon sorts supersugande medel då det liksom efter flera försök inte gått att få upp den jättebajs med skyfflaffa.
Men har som du vet på Formel 1 har de någon sån särskild sand man lägger ut när det blir oljespill och sånt får de använda.
I efterhand har min operatör berättat om hur hon fått se hela spektaklet live från en av våra kameror. Vad som hände med kvinnan vet jag fortfarande inte, men det skulle vara kul att få höra hennes version av historien. Det har faktiskt inte dött någon på Liseberg på över 60 år. Faktum är...
Blink, Granlund.
Ja, faktum är att det endast hänt en gång. Mm.
Exakt.
Det har hänt en gång, så tar du...
Men liksom, vi har inte besökare som skiter så att man måste liksom blästra bort. Och sen,
det tror jag visst att Granlund har.
Nej, det har vi inte.
Vadå vi?
Ja, det här är en vi och dem.
Ah, okej. Jag får väl ställa mig någonstans emellan.
Men alltså, man separerar ju från en människa som bara...
Ölands djupack.
Ja, det är den jag har.
Den har du.
Den är fan inte klok.
Den är kanon, eller? Bad...
Fruktansvärt ställe.
Är det? Mm. Jag minns att jag hade jättekul när jag var där.
Ja, men det hade jag med.
Gå dit nu med dina barn.
Mm. Och känn dig trygg.
Nej,
det tror jag inte.
Djurparker kan vi bara lägga ner.
Alltså... Men det finns ju vattenrutschkanor och sånt där. Ja.
Det är kul.
Det är väldigt kul.
Men jag bara säger det, nu när vi har internet och så här, man kan så här googla upp hur en schimpans ser ut, då kan vi lägga ner djurparker.
Jag höll med dig fram tills Ebbe kom. Idun har alltid hatat att kolla på djur. Ebbe älskar det så himla mycket. Vi var på universum, vet du.
Ah, wow. Vilken
jävla grej. Det finns ju inte i Stockholm och Göteborg. Ja, och en i Göteborg kan ju... Alltså den Göteborg.
Alltså, har du något eget jävla samarbete med en hel kommun?
Inte officiellt.
Hur kan det ha undgått någon?
Ja, så har vi evenemangsstråket. På två Ullevi och ett Skandinavium. Rätt häftigt. Och Svenska mässan.
Ja, skitbra. Sen har ni en Vändplan-avenyn också.
Ja, just det. Vändplan.
Okay. Johanna Hurtig-Wagrell.
Yes. Okej, okay, sista nu då. Psykfallet. Nej hörni, nu ska ni få höra om hur jävligt hemskt jag skämde ut mig inför fastighetsskötaren. Jag och sambon bodde i en lägenhet med egen ingång, en svängtrappa och sen en farstu rakt fram och ingången till själva lägenheten till höger. Jag var då gravid. Inte tillräckligt för att det skulle synas tydligt om jag inte bara tajta kläder, men tillräckligt gravid för att man ska börja köpa på sig bebisgrejer. Så jag hade köpt en liten vagga och en babybretsa, vad det nu är. Det hade inte jag. Babybretsa? Som båda stod i köket. Som var det första man såg när man gick in i lägenheten. Vi hade även köpt en vagn som stod rakt fram när man kom upp för trappan. Min sambo hade även tidigare nämnt till fastighetsskötaren, som vi kan kalla Kent, att jag var gravid. Så vi lär nog flytta till större snart. Vi båda plus fastighetsskötaren Kent är runt 30, alla tre. Vi äger två katter. En av katterna är det något tokigt med. Katten var typ 10 år när historien utspelar sig, så den är ganska gammal också. Varje gång jag lämnade hemmet, typ hämtade posten, slängde sopor eller gick ut på balkongen, så sprang han och hämtade en leksak eller socka eller vad fan han nu fick tag på som dög och la sig på golvet och skrek allt vad han kunde med leksaken i munnen. Jag är van med att han gör så här, då det pågått i många år. Och jag har väl bara accepterat att det här är vår vardag. Detta är viktigt till senare. Sambon jobbade och jag var gravidledig, så jag var ensam på dagarna. Nu var det så att elementet inne på toan behövde pysas och vi saknade den där lilla nyckeln. Så jag ringde fastighetsskötaren Kent och frågade om han kunde komma över och hjälpa mig. Praktiskt nog hade hyresbolaget kontor bara precis på andra sidan vägen. Och Kent var i krokarna, så han skulle komma över på några minuter. Jag tänkte att jag passade på att gå ut med soporna medan jag väntade på honom, så jag gjorde det. Under tiden jag slängde soporna hade Kent kommit och trott att jag var uppe i lägenheten, så han hade börjat gå upp för trappen. Kom ihåg att barnvagn, vagga och babybretsa hade köpts och stod fullt synliga, plus att sambo några månader tidigare berättat att vi söker större lägenhet på grund av bebis. Men fastighetsskötaren visste ju inte hur långt gången jag var eller om vi hunnit få bebisen. Jag är kanske 3 meter bakom honom och hör hur kattsatan börjar avgrundsvråla precis när Kent är i svängen i trappen. Jag ropar då nerifrån att hör du hur psykfallet vrålar? Han är alltid sådär när jag lämnar honom ensam. Det är inget att bry sig om. Han tittade liksom först lite konstigt på mig och sen nyfiket in i lägenheten och frågade om vi hade en liten här. Och jag tänkte att han menade en liten kattunge, så jag svarade glatt på norrländska. Ja, liten och liten, han var ganska gammal nu. Men det är nog jävla fel upp i huvudet på han. Jag tyckte det var lite konstigt tyst efter det och ställde inga följdfrågor, men surrade glatt på om annat medan han pyste elementet och sa hej då och allt var bra. Tills en halvtimme senare när jag inser med en sån där kall panikvåg, ni vet, att när han frågade om vi hade en liten hemma så menade han såklart en liten bebis och inte en liten katt. Han måste ju tyckt att jag var världens värsta morsa, som först och främst kallar en gråtande bebis för ett psykfall. För att han gråter när jag lämnar honom ensam. Men sen också kläcker ur mig att det är något fel upp i huvudet på honom. I fan ett under att han inte ringde socialen.
Ja, vilket jävla svin egentligen.
Ja, det borde han ju verkligen gjort.
Ja, hon borde anmäla honom.
Mm-hmm. Vi flyttade några månader senare, men jag träffade inte Kent igen innan flytten och aldrig fått chans att förklara mig.
Han går och han har inte varit med en sån mörk grej där, tackar.
Ja, det var så jävla jobbigt.
Åh, fy fan.
Mår fortfarande lite dåligt när jag tänker på det där, även om jag nu över ett år senare kan skratta åt det. Tack och hej.
Och det är rätt färskt ändå.
Ja, det är färskt.
Han har inte bearbetat.
Det här är ju hennes bikt.
Ja.
Hon bara hoppas att han hör det här.
Det var en bebis.
Okej, Albin. Du började läsa.
Just det. Det stämmer det. Jag läste olika historier. En hette hur man blir en samurai i 4 förnedrande steg. Alltså polska judolägret. Jag har läst Leffe Motborgare öppna bokcafé.
Starkt.
Och är all publicitet bra publicitet?
Just det, hon som sket på strumpan.
Ja, just det. Jag läste Farsan.
Ja.
Alltså tjejen som gav kalla handen för att...
Inskickat av systerknullan.
Ja, exakt. Sen läste jag Den norska lampan. som Johanna trodde var månen. Och sen läste jag Kvinnan i köfållan. Hon som sket ner sig på Sveriges sunkigaste
det var mer som en sorglig historia.
Ja, det var ingen glädje i den.
Det var bara...
Ni sa att de har ställt en hink, det är som dålig lösning. Får jag gå runt hinke?
Inget ord i den, skit i den. Uppviglaren på konfirmationsresan. Det var Polen igen då, just tatueringar. Och sen hade jag hur man inte ger ut sitt telefonnummer. Det var hon som ville ge sitt telefonnummer till en kille som trodde att hon bara behövde hjälp. Mm. Och sen psykfallet, det var hon som sa till nu senast.
Men vilken var det första? Så?
Uppviglaren på konfirmationsresan.
Ja, tatueringen.
Mm. Life.
Mm. Okej. Okay. Vad känner ni? Det är jämnt skägg.
Ja, det är jämnt skägg.
Jag har ju... det var någon som...
Vilka hade du nu igen?
Jag hade farsan, jag hade
farsan,
den norska lampan och Liseberg.
Men jag kan liksom inte avgöra om det är min liksom
inneboende. Och hon som sket på sin strumpa också, ja, gillade jag mycket för att hon hade märkt den så himla tydligt.
Ja.
Och också en klassisk kafferetare.
Visitkort. Ja. Ja, men jag älskar smeknamn så mycket. Jag tror nästan jag röstar på farsan alltså. Mm. Ja. Jag vet inte om det är inneboende min sån kärlek till hur folk får sina smeknamn.
Men också, det
var två roliga grejer i samma.
Mm. Ja, och just det, han fick ju farsa. Just det var ju exakt.
Två historier igen.
Så jag fick knöla med din farsa.
Vad det också leder fram till den andra. Ja. Det är ju snyggt.
Ja, jag röstar fan också på farsan.
Mm.
Jag röstar på mig själv.
Ja, men det får man. Det gör jag nästan jämt.
Så historien nummer två då, eller?
Yes.
Ja. Historien nummer två, farsan, den berättar ni. Ni kan vara Kåta Gun, ni kan vara Micke, ni kan vara Johan eller inskicka. Ni väljer fritt. Berättar de andra. Då tipsar ni om.
Mm.
Och veckans hetaste tips är att gå in på Facebookgruppen Café Rebel Fans. Fråga efter Leffe Motborgare så att ni får liksom följetong.
Och kom ihåg det nu att om ni har hört den här historien med den norska lampan innan, då är det för att den här personen redan har outat sin egen historia. Då är den fair game.
Ja, det är fan fair game. Alltså.
Ja, den är din att berätta.
Exakt. Tack Albin Sormann Olsson och Johanna Hurtig-Wagrell. Tack alla som skickade in era historier till kafferepetpod@gmail.com, alltså kafferepetpod.
Glöm inte att börja prenumerera på Cigarrummet.
Då går ni in på underproduktion.se/cigarrummet. Där har vi alltså en gång i månaden en rolig svensk humorist som berättar sina egna kafferepet-historier. Nästa är live också.
Ja.
Det är den. Och det kostar 29 kronor i månaden.
Ja.
Glöm inte heller att i april så kommer Johanna Hurtig-Wagrell och Johan Hurtig-Wagrell till Kröges i
Kalmar. Ja,
där ni får ett glas bubbel för 200 och lite så bra sved för 249.
Ja. Och ett glas bubbel, ja precis.
Nej, det ska man gå på. Och du får lägga ut det i våran grupp så folk ser. Tack Fia Lo Anström som är redaktör. Tack Daniel Aldermark som jag jinglar på OneSat Edit och klipper det här. Vi hörs igen nästa vecka.
Gör vi. Trevlig helg.
Trevlig helg. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.